These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.
Välkomna till Popodod avsnitt 25, specialavsnitt intervju med vår vän Martin Jarhult. Välkommen Martin.
Tack, tack. Vad härligt att vara här.
Idag är du som fått den omvända rollen att vara intervjuoffer och jag intervjuare.
Ja, informant kallar man det.
Informant, ett finare ord.
Mm.
Ja, han är passande här i jubileumsavsnitt 25 får man säga då. Det är ganska jämnt antal.
Ja, absolut. Ja.
Så idag ska vi lära känna dig helt enkelt. Lite basfakta skulle vara bra start. Vem är du? Namn och ålder och kön.
Ja, jag heter Martin. Jag är en gubbe. 34 år gammal.
Eller ung.
Ja.
Är glaset halvfullt eller halvstängt? Halvtomt?
Halvstängt är det då faktiskt, tror jag.
Halvstängt.
Tycker jag är en bra...
bra liknelse. 34 år. Fyller snart 35?
Nej, om ett år.
Du snart fyller 34 till och med, så är det va?
Ja, det var inte så länge sedan.
Grattis efterskott.
Tack. Tack. Ja, det är inte så viktigt med födelsedagar kanske.
Ja, 35 får vi komma ihåg. 35 får vi komma ihåg.
Ja.
Och du bor var?
Jag bor i Borås, ja. I en förort, eller vad man ska kalla det. Brämhult heter det. Nytt hus. Nyköpt hus. Köpte i höstas.
Ljuger man säga att Brämhult är en liten noblessen av Borås?
Jag vet inte om det är så. Det kanske har ett rykte.
Gräddhyllan.
Ja. Det är fint folk och jag som bor här.
Fint folk och du. Okej. Men det är inte bara slumpen som gör att du kommer till Brämhult.
Nej, det är min morsa och hennes gubbe då som flyttade till lägenheten, så tog vi över huset. Så det är inte mitt barndomshem, jag har skilda föräldrar. Så men hennes man nu då, det är hans hem. Så vi tog över det. Vi sökte hus ett bra tag, flera år. Och hittade något till slut här. Så det var jättekul. Vi trivs som fisken i vattnet.
Trevligt. Och du bor inte själv heller, utan har din familj med dig.
Ja, precis. Vi är fyra stycken. Jag har en fru. Och Lisa heter hon. Jag har nämnt henne tidigare i avsnittet. Men också har jag två barn som heter Axel. Han är 1,5. Och Elsa, hon är 4.
Här har vi lite basfakt helt enkelt.
Ja, absolut.
I den här intervju ska vi likt den andra intervjuserien då följa den här Maslows pyramid helt enkelt. Som jag nu ska ge mig an då, utan att egentligen ha någon förkunskap om denna. Men
du har ju själv blivit intervjuad efter den.
Absolut, och även lyssnat på en annan intervju som följer samma filosofi. Men jag kanske kan behöva lite hintar på längs med resan.
Ja, du får det, så klipper vi bort dem bara sen. Det är så man kan göra här. Men vad var det för låt vi hörde i början?
Ja, det var ju en låt som det är faktiskt, en intervju handlar ju ofta om den som intervjuas, men just intervjulåten har ju bestämt att det är den som intervjuas som bestämmer. Och jag har valt den fina Dire Straits Brothers in Arms, som jag vet att både du och jag tycker om.
Det är jättebra en låt.
Så det passar en låt till den här intervjun. Väldigt fint intro.
Ja.
Det, har egentligen inte någonting mer med det hela än att vi båda tycker om introt helt enkelt.
Ja.
Och låten.
Det räcker.
Mm. Ja, man kan se oss lite... Man kan se oss lite ibland som Brothers in Arms, kan jag tycka, vi som håller i Popodad här ibland. Det är en bra vänlåt, kan jag tycka, för övrigt.
Mm. Ja, det kanske är. Ja. Jag vet att jag har legat många gånger och tänkt på tjejer till den låten. När jag var mellanstadiet.
Helt, kan jag tycka, om man lyssnar på texten. Men jag förstår ändå varför.
Ja, det är bara för att det är en skön låt. Jag har aldrig varit så intresserad av att lyssna på texter, verkligen. Jag brukar tappa bort mig efter några ord bara, så... Sen tappar jag bort vad de sjunger om. Och så lyssnar jag bara på tonerna istället. Jag tycker det är härligare. Så de kan sjunga om vad de vill.
Inte fysiska om det.
Nej. Jag bryr mig inte så mycket om vad de sjunger.
Ja, det är ganska smidigt. Man kan ta till sig fler låtar då på något sätt.
Ja, absolut. Du är riktigt tvärtom, va? Är det inte det?
Nej, ja. Jag kan väl ändå tycka att en bra text kan ge en extra dimension i en låt.
Ja. Jag tror att därför, du tycker om han Linköpingsbon, vad fan heter han?
Winnerbäck.
Bland annat. Ja,
och det kanske det är mycket text.
Ja, precis, ja, det är mycket texter. Och därför är jag svårt för just honom, för jag orkar inte lyssna på texterna. Han sitter bara och kompar och lirar på gitarr till. Och, ja.
Så kan man se honom.
Mm.
Tillbaka till Maslows då. Så börjar denna i första steget då, och det är ju det här som vi gått igenom lite snabbt i de tidigare intervjuerna. Och det är ju
en, men fan, jag har missat en sak nu. Vi ska ju dra några åtal också, skulle vi göra.
Så var det kanske. Det står inte i den här pyramiden. Du är ju född 1979.
Ja, just det.
Och jag låter dig faktiskt välja tre årtal och ur ditt liv helt enkelt. Tre viktiga årtal i ett liv.
Tre viktiga, ja, intressant att göra det så. 2006 är ett viktigt årtal, för då blev jag färdig med skolan och då började jag jobba. Med det.
Och du har som bas då, du har pluggat?
Då har jag pluggat en magisterexamen i, vad heter det nu, industriell ekonomi. Och innan dess så hade jag läst maskiningenjör. Hade jag gjort. Så 2006 är inte viktigt. Nej, vänta lite nu.
Du tar steget in i vuxenvärlden.
Ja, precis. Men det var inte 2006, det var 2008. 2006 blev jag klar med...
Så viktigt var det.
Ja, det var ett viktigt åtal.
2008 är värt att lägga på minnet.
Ja, då var jag klar. Det hände mycket då.
Var det mer viktigt årtal?
Va?
Var det mer viktigt årtal?
Man kanske vore dum om man inte hade sagt sina barn när de föddes årtal också.
Jag förväntar mig lite detta.
Ja, precis. Så jag tar dem som ett andra årtal tillsammans då. 2009 och
2012.
2012, ja, precis. Mm. Så det är de viktiga årtalen. Mitt liv. Vi kanske kommer in på det sen, jag vet inte fan.
Ja, vi kommer nog tillbaka till dina barn och familj och kanske skola med, vem vet.
Mm.
Men tillbaka till Maslows. Och den bygger ju på lite bas här då, på något sätt att man om man ska må bra då på något sätt bör ha luft, mat, vatten, tak ur huvudet, kläder, sömn och så vidare. Har du detta?
Ja, det har jag. Jag brukar vända på den frågeställningen och fråga om man någon gång varit utan det där istället.
Ja, men nu är det jag som intervjuar och formulerar det på det sättet jag vill.
Absolut. Får du göra. Ja, det är svårt. Ja, nej, men absolut. Det är en nivå i den här pyramiden som jag tycker är fullt och helt uppfyllt, tycker jag.
En basnivå får man ju ändå säga på något sätt i livet och även, antar jag, även det Maslow syftar på.
Mm, absolut.
Har man inte grunderna så är det svårt att gå vidare på något sätt i pyramiden.
Ja, absolut. Och det tycker jag verkligen att jag har.
Är det någonting... Ja, men då kör vi vidare. Du har grunden helt enkelt. Du har basen för att vara djupare in i pyramiden. Nästa pyramid heter ju säkerhet och säkerhet helt enkelt. Och det gäller ju hälsa. Man Ja, man har familj, man har social kapacitet och så vidare. Har du hälsa, om vi börjar, vi tar dem lite djupare då helt enkelt, ju längre upp vi kommer i pyramiden här. Hur är det med familj helt, vi börjar där. Hur består din familj och vad är din vilka är din familj?
Min familj är väl ändå där vi som bor i huset här. Men sen har man ju naturligtvis en större familj. Man är ju barn till någon som också och har syskon då. Så det blir också en utökad familj. Vi har en stor familj. Jag är ett syskon utav fem. Så det är... Ja, det är många som ska hållas reda på, kan man tycka ibland.
Hur var den, om vi stannar varann lite, hur var den uppväxten, om man säger så, med för all, de är ju äldre, alla dina syskon, och två olika fäder också.
Det är två stycken olika fäder. Och
hur funkar den uppväxten? Hur var det enkelt eller var det komplicerat?
En uppväxt, jag vet inte om man har en så komplicerad uppväxt när man är så där liten. Jag tror att den börjar väl kanske bli lite komplicerad när man kommer in i tonåren. Det är väl först då man märker av komplikationer i livet, tror jag. Och det är jag som blir informerad dig nu, så det får jag ha all rätt att tycka om det. Men det var jättekul var det när man var liten, att man hade flera bröder och kunde, ja, det fanns ju alltid någon man kunde leka med och bli gidrad av, eller vad man ska kalla det. Efter man var minst då, så kanske man kanske inte fick vara med på alla de här roligaste sakerna som de äldre gjorde, men man kanske fick lite tröst också utav, mest tröst utav äldre bröderna också, och systrarna också, som äldst.
Och så det var lite gott och ont, om man säger, lite blandat helt enkelt.
Ja. Ja, men det blir ju så. Det var fyra bröder och en syster. Och så det är klart, det var alltid lite käbbel. Det hör väl till, det märker man ju själv när man har två barn, att det är käbbel hela tiden. Och det är väl sånt som sitter i, antar jag.
Men blir man bortskämd som yngsta barn då? Eller blir man bara lärande?
Jag tror att jag har kanske lite... Bortskämd har man blivit kanske, jag vet inte. Jag kommer inte från någon rik bakgrund så där, utan en arbetarklass. Och inte bortskämd så med leksaker och sånt, men dock med kärlek, ja, det skulle jag vilja säga. Och omtanke, det tror jag.
Men kände ni som en kärnfamilj, trots att det ändå var två olika fäder och lite olika åldrar på bröderna och syskonen?
Ja, absolut. Det var ingenting jag reflekterade över alls. Varken då eller nu egentligen. Jag har aldrig reflekterat över att det har varit olika fäder. Det har alltid varit syskon lika mycket som min vad ska man säga, biologiska broder då. Det har varit lika.
Ingen skillnad mellan halvbröder och bröder och allt?
Absolut inte.
Det har funkat lika bra?
Ja, absolut. Lika bra.
Har du tagit med dig någonting? Du har ju eller det är ju som du säger, man har en familj och så har man en familj man bor med. Och så har man väl en släkt också. Det är ju svårt att se skillnad. Men den familjen du har nu då, har du tagit med dig någonting från din uppväxttid då, som du verkligen anammar i din nya
I min roll som barn och fru. Ja, i min roll som pappa då.
Ja.
Ja. Förmodligen.
Vad har du tagit med dig från dina föräldrar i din uppfostran som du
något som jag tror med. Ja, något som jag tror jag har tagit med mig är att man har en vad ska man säga, en lite jag vet inte, det kanske är vanligt, men en liten vad fasen säger man? En liten mer avslappnad roll när de håller på och leker barnen. Att det gör inget om de springer runt, och kanske det kanske är lite halvfarligt, kan det tyckas då, men så tycker jag själv att jag hade när jag var liten. Man fick testa lite och lära sig på det sättet, och klättra och ha sig och sådär. i kojor och det kan se farligt ut. Då vet jag att min fru gärna är där och säger till att men nu får du passa där. Men då tycker jag då att det funkar ju. Det funkar jättebra.
Mm. Det var ett bra exempel.
Mm.
Känner du, vi går vidare lite från familjen då, det här i känner du annars trygg i ditt liv på något sätt? Känner du att du med vänner och med jobb och med, känner du trygg i det du är på något sätt i livet?
Mm, det gör jag. Ja, det absolut det gör. Familjemässigt känner jag mig jättetrygg. Jag har en fru och som jag älskar och barn som jag älskar lika mycket. Så jag känner mig jättetrygg. Och jobb känner jag mig också trygg med. Det var inte så länge sedan jag kände mig otrygg. Och jag kanske var nere och harva på det här trappsteget eller basen i den här pyramiden. När jag tyckte att det var, jag drev ett eget företag på heltid då under några år. Och det är väldigt mycket jagande och oro med att driva ett eget företag. Vilket naturligtvis präglar ens person och därmed också ens behov då, enligt Maslow. Skulle jag tro. Så det var inte så länge sedan, det var bara något år sedan kanske. Som jag tyckte det var lite jobbigare.
Och vad var det som hände då? Som gjorde att du blev trygg?
Jo, det var att jag tog anställning på ett företag som heter Rödesign. Gjorde jag. Och då tyckte jag att det kändes mycket. Jag har fortfarande kvar mitt företag. Jag har några småkunder fortfarande kvar som jag jobbar med. Jag har lite fortfarande projekt som jag driver i det här bolaget. Men det är inte alls på heltidsbasis längre. Det var liksom det jag ville göra. Jag ville kunna driva de här projekten. För det är ju små projekt som jag gör. Vad säger man? De kunderna jag har nu, de får testa på en tjänst som jag erbjuder i det här företaget. Gratis då, mot att man får referenser för det istället. Och det är liksom, det är ju sånt som kostar fruktansvärt mycket tid. Men som man inte kan debitera folk för. Så då tyckte jag det var himla skönt att få en anställning.
Men en intressant fundering då som jag har tänkt på innan då, det är ju, du får trygghet här att du får fast anställning, men förlorar du någonting annat då, känner du, i utbyte mot tryggheten med att lämna ditt egna företag då lite grann?
Ja, absolut, visst är det så. Man har ju, det är alltid annorlunda att vara anställd då. Man har alltid, man har ju ett uppdrag naturligtvis då som man ska genomföra i sin befattning eller roll då på företaget. Och det kräver ju mycket. Och det är ju, man jobbar ju 100% och ibland lite mer. Och då blir man oftast lite trött och vill ha tid med familjen istället för att sitta och jobba på kvällarna. Men jag tycker ändå att det har varit värt den uppoffringen. För de här projekten jag håller igång, de är sådana som man kan ta lite när man känner att man har lite tid över och så. Och lite ork på kvällarna då. Så det känns ändå bra. Det känns jättebra.
Och hälsan är bra också.
Hälsan är god, ja, absolut.
Inga trots 34 nu då, inga ålderskrämpor.
Nej.
Som vi andra ändå har nämnt lite grann i våra intervjuer här, jag och Andreas, känner jag.
Fitt som en atlet. Nej, men det är inte länge. Jag tyckte det var så roligt, för det är lite så här med självbild och sånt som man har. Och jag ser mig fortfarande som väldigt fitt och vältränad då. Kan jag tycka. Och sen ibland tittar man sig i spegeln så, oj, vad är det för någon kille, tänker man då. Så märker man att magen har växt och sånt. Man är snygg nu på påsken då kanske. Som du har varit inne på.
Ja, ja. Men så kan det vara, kan jag tycka med ibland. Man är så snygg, så kan man se en fotografi någon gång ibland. Och fan, jag får paja. Exakt. Och jag har det visst.
Jag blev av med en, jag åkte nattbuss från en firmafest en gång. Eller julbord var det faktiskt, i julas här. Så blev jag av med min surfplatta. För jag satt och höll den i handen. Så jag vaknade upp här på bussen i Borås. Så var jag borta ur handen och bara mina örpluggar satt i. Och så när jag skulle polisanmäla där då, ja, bara för att polisanmäla då. Jag räknar inte med att få tillbaka den. Men då frågar hon på polisen, ja men har du någon beskrivning över dig själv? Så sa jag så här, ja men jag är nog atletisk byggd tror jag. Och så var Lisa i samma rum där. Så tittade hon på mig ungefär som, vad menar du? Då tyckte jag att, oj, ja.
Det är bra att fråga sina nära här.
Man ska alltså inte beskriva sig själv för poliser.
Vi kommer då faktiskt vidare på den här självinsikten lite senare här, Maslows straff. För jag måste säga att du har ju säkerhet och skydd. Och du går vidare helt enkelt till nästa nivå i den här trappan som vi följer nu helt enkelt. Du har basbehoven och du känner trygghet i livet. Så jag känner att du är redo att gå vidare här till nästa steg då. Som handlar om kärlek och tillhörighet. Och här finns ju ett antal olika delar också då. Vänskap är ju den första. Har du några vänner?
Det har jag. Jag har ju fyra nära vänner då. Det är ju vi som spelar in på Dodd veckovis här. Vi träffas ju på gymnasiet och det är väl ja, men det klassar jag som mina närmaste vänner. Det gör jag. Man har väl även vänskap på lite mer satellitnivå med gamla barndomskompisar och sånt också naturligtvis. Och sen vet man inte vad som heller blir. Ja, jobbarkompisar och sånt är också vänskap som kan bli mer ju mer man träffas naturligtvis.
Hur hanterar du vänskap då? För det som säger du, som vi även tror har varit inne på i intervjuer, hur underhåller man vänskap? Och vilka ja, duger det med en satellitnivå vänskap med gamla vänner från förr?
Det gör nog det. Jag tror att andra har svarat på den här frågan, du och Gullberg och Pekkonen och Niklas har svarat på att vänskap är sådana som man inte man behöver inte, det är som det var förr när man träffas igen. Det är ett identiskt svar från allihopa och jag är beredd att skriva under på det. Jag tycker även att det gäller för, om man säger, den här satellitnivån också. Man kan stöta ihop med någon gammal kompis så där och då var det precis som man träffades igår också. Och det är väl ett tecken på att ja, man kanske inte behöver så jäkla mycket underhåll för att det ska vara vänskap. Då är det nog vänskap. Även om det är vilken nivå det är må tänkas vara.
Det känns som vi på något sätt i den här intervjuserien har gjort fått statistisk säkerhet i den slutsatsen helt enkelt.
Ja, jag tror det.
Ett faktum nu.
Ja, det kan nog vara.
Jag är inte riktigt säker på hur många intervjuer som krävs för ett statistiskt verifierande. Men vi börjar nog närma oss i alla fall.
Ja, ett urval av 5 utav 7 miljarder. Ja. Hyfsat.
Ja, sen har ju många av de här personerna en viss kedja mellan varandra, men ändå.
Absolut. Ja, men det tycker jag.
Om vi går vidare då. Familj har varit inne lite på. Kärlek då, inom familjen. Finns det?
Ja, absolut. Jag känner en stor kärlek. Det jag kan känna, jag har ju som jag sa en dotter och en pojk. Och jag märker att min pojk tyr sig mycket, mycket mer till mig än vad Elsa någon gång har gjort, tror jag faktiskt. Och jag vet inte.
Jag tror det kommer sig då.
Jag vet inte. Jag tror att min dotter då, hon har alltid varit väldigt tyande till mamma. Och då kanske Axel märker av det, så han kanske går på näst bäst då. För det är väl ändå så att mamman är. Ja, exakt. Mamman är väl ändå bäst. Men jag tycker nästan att jag känner mig på samma nivå som mamman vad gäller Axel då, i tröstan och sånt. För det har Elsa alltid varit mer tyande till mamma, att hon ska komma och trösta istället då. Faktiskt. Jag drar inga växlar alls utav detta, utan det är väl bara så som barn är, och jag tar inte illa upp ett alls utav det.
Vi är alltså inne här på trappan med gällande kärlek och tillhörighet. Det finns ju också någon som heter det, intimitet. Har du något att tillägga om det? Helt enkelt, har du intimitet?
Ja, avseende kärlek och tillhörighet då, så har jag, jag tror att jag har ett stort behov av intimitet. Jag tycker det är härligt och vara nära människor. Ja, människor, men de man håller kär då, den man håller kär kanske. Det tycker jag är jätteviktigt. Så det har jag ett stort behov av, och det är väl skönt att få det uppfyllt.
Ja, här är bra att du, det är roligt att höra hur folk tolkar den här frågan i första läget, kan jag tycka.
Ja, absolut.
Men du har alltså vänner och familj, du har intimitet. Så du helt enkelt, du har helt enkelt kärlek och tillhörighet i ditt liv. Tolkar jag som. Är det inget du saknar på den fronten, eller ska vi tillägga, eller annars är du redo att gå vidare i nästa steg i trappan helt enkelt?
Ja, nej, men jag tror faktiskt jag är någonstans på nästa trappsteg här i min behovs mina behov.
Ja, då går vi rast in på den helt enkelt. Och då pratar vi om självförståelse, eller ja, hur man ser sig själv.
Självkänsla.
Självkänsla. Self-esteem. Gammal Offspring-låt. Och då handlar det alltså om självtroende, respekt för andra, uppfyllnad, och behovet av att ha en unik individualitet. Har du självtroende / självkänsla?
Ja, jag har ett gott självförtroende. Det har jag nog blivit uppfostrad till, och eller om man nu blir uppfostrad, skitsamma. Jag har ett gott självförtroende, har jag. Det jag tycker exemplifierar ett gott självförtroende för mig då, det är att jag ser ofta, ja, om jag tycker att någon gör något bra, eller någon, det kan vara ens jobb eller vad det nu kan vara, så ser jag aldrig att jag skulle ha ett hinder att klara av precis samma uppgift. Det tycker jag är för mig ett tecken på att jag har ett gott självförtroende. Sen delar jag väl lite på det här med självförtroende och självkänsla. Självkänsla är väl, ja, jag tror det är väldigt det är väldigt vanligt, tror jag, att man inte har lika gott god självkänsla. Och det stämmer lika bra på mig.
Men vi har varit inne på det med tidigare intervjuerna. Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla enligt dig?
Ja, om vi tar om självförtroende först, så tycker jag exemplifierar det med att jag inte är... Jag tycker att jag kan göra någonting minst lika bra som någon annan har gjort det. Det tror jag att jag kan ta mig an och ta mig till då. Jag kan tro på det.
Men gäller det på alla nivåer, tror du att du kan, om du spelar i PSG, att du skulle kunna...
Nej, alltså, men det handlar ju...
Bräda, sladda.
Nej, så menar jag inte. Jag menar i den här den man själv är, i de intressena man har och sådär. Det är lite så jag tänkte.
Det finns en viss nyansering av det hela ändå.
Jo, men alltså, om man ska försöka bräda Zlatan, då måste man ju träna sen man var 2 år på det där. Och ha det med sig. Så... Hade jag gjort det, så visst, då hade jag säkerligen trott att jag kunde bräda Zlatan. Men nu har jag inte spelat så mycket fotboll.
Men,
så att...
Nej, men jag säger att om du skulle börja spela tennis, och du och Zlatan, ni båda skulle börja satsa stenar på tennis, så skulle du ha samma möjlighet som Zlatan.
Ja, det hade jag väl haft i så fall, absolut. Då skulle jag ha pryglat honom, tror jag.
Ja, bra. Ja, då vet jag. Då fick du en förklaring.
Ja, precis. Men det som skiljer då mot självkänsla, det är väl att man ska vara, att man är nöjd oavsett hur det går. Med vad som helst. Det behöver inte ens vara prestationer man är nöjd med själv, tycker jag inte. Utan det är bara att man är nöjd med sig själv, precis som den personen man är.
Men är det viktigt då, för du ser att du blir lite uppfostrad Ja, är det viktigt med gott självförtroende och god självkänsla då, indirekt?
Det tycker väl jag, eftersom jag själv anser mig ha gott självförtroende, då tycker jag det är viktigt. Däremot självkänsla är någonting som ingen annan kan bygga upp förutom just du själv, så det kan inte jag hjälpa till och uppfostra, tror jag inte. Det jag kan göra och det jag försöker göra, till exempel med uppfostran då, med barnen, det är att jag inte försöker, jag berömmer dem inte enkomt för att de har gjort någonting sådär. För då blir det nog så att man förknippar ett positivt omdöme för en prestation. Alltså man behöver inte göra en prestation för att det ska vara något gott, för att man ska vara en bra människa. Utan det räcker att man finns till. Då ska man själv känna att man är nöjd med det. Då har man bra självkänsla. Men det är svårt. Det är väldigt svårt att jobba med självkänsla. Det är jättesvårt.
Jobbar du med det?
Ja, det gör jag. Det gör jag. Jag har gjort
Hur då?
kanske. Jag vet inte hur jag gör det. Jag försöker som jag säger vara. Ja, vad ska man säga? Man försöker ta stunder ibland att bara sitta och tänka igenom, och kanske reflektion är nog rätt bra, tror jag. Att det kanske inte finns så mycket saker som man kunde gjort annorlunda, utan man är väldigt nöjd med hur det är, med hur man gjorde ändå.
Du stannar upp och reflekterar läget helt enkelt emellanåt.
Ja, jag tror det är ett sätt att gå, eller en väg att gå. Jag vet inte om det är det rätta, men det funkar för mig. Tycker jag? Jag vet inte.
Reflektion går ju vidare på nästa då, uppfyllnad egentligen. Uppfyllnad är ju ganska fascinerande ord på något sätt, men det bygger ju lite på att livet har någon slags uppfyllnadsnivå. Känner du att du och det bygger ju på att man sätter upp, antar jag, att vissa kriterier i livet man förväntas nå. Känner du att du har satt upp vissa kriterier och att du är på väg att uppfylla dessa, eller att du till och med redan har uppfyllt alla dessa?
Inte alla har jag inte uppfyllt. Jag har uppfyllt de jag har satt upp. Ja, det är nästan självbeskrivande. Men köpt hus och familj och så, det har ju varit naturligtvis mål.
På väldigt lång sikt eller på
Ja,
kort
men från
sikt
första
eller?
början så var det väl att man skulle träffa någon, liksom, och bli ihop någon. Det var ett
Ja.
jätteviktigt mål, och kanske ha sex första gången och sånt där. Men ja, man tänker så där man är nu, så då är det viktiga mål som har blivit. Jag har nu jobbat på.
Men har du alltid en mängd av lika många mål då på något sätt, och att du uppfyller ett mål och så blir det ett nytt mål istället då? Det är så du menar? Att du har haft sex, ja, då behöver jag ha en flickvän, och nu har jag haft en flickvän, då behöver jag barn, och då behöver jag... Kommer nya mål så fort du har uppfyllt ett gammalt mål?
Jag tror det gör det, absolut.
Så det blir
Sen kanske
aldrig någon
de.
mättnad egentligen av dina mål?
Nej, det tror jag inte att det någonsin blir. Nej, det tror jag faktiskt inte.
Och du kanske inte vill ha en mättnad heller av mål. Du kanske trivs bra att alltid ha ett antal riktlinjer att
Ja, jag
sträva
tror
efter.
det. Absolut. Det tror jag. Det är väl skönt att ha en slags målbild. Det finns ju så himla många saker man vill göra. Man vill. Nu har jag fått för mig till exempel att jag vill fokusera lite på det här projektet som jag har i mitt företag. Det vill jag göra lite hårdare just nu. Jag har också några andra tankar om en ny hemsida faktiskt. Om en tjänst på en hemsida som jag köpte. Igår köpte jag den hemsidan, det här domännamnet. Så jag ska försöka jobba lite med det också. Och så har jag en uppfinning som jag har, ja, håller på att konstruera och gör prototyper på. Ja, det är mycket, jättemycket som
Spännande.
är.
Kanske du kan dra något avsnitt någon gång
Ja,
när
absolut.
du släpper tentet med. Men det känns som målen nu då som du har framför dig gäller mycket det affärsmässiga, man säger så, ditt företag och så vidare.
Ja,
Är det så målen ser ut just nu då?
Så
Känner du
är
att
det.
familjemålen och alla andra målen, är de viktigaste målen på sätt att uppfylla än? Då på något sätt att du kan börja ta lite mindre viktiga livsmål på något sätt nu då.
Ja, men är det inte så lite den här behovspyramiden är uppbyggd? Man har passerat det här stadiet med familjen och man känner en trygghet i det, och man kan då, när man har den tryggheten i familjen och hälsa och allt det där, då kan man också gå vidare till att kanske fokusera mer på de här personliga målen i det här individuella målen, om man ska kalla det då, tror jag. Så ja, just nu har jag inga. Ja, det påverkar naturligtvis familjen, det gör det ju också.
Indirekt med det här.
Ja, absolut. Men jag tror så, något sånt åt det hållet.
Bra svarat, så jag tycker vi kör på helt enkelt i pyramiden här. För nästa inom den här självkänslan då, det är ju att har du respekt för andra? Eller är du väldigt mycket en individ, eller känner du att du har även respekt för andra personer runt omkring dig och även andra?
Ja, det tycker jag. Fasen, det ska man väl kanske inte svara på själv, men eftersom jag ska svara på det själv i det här fallet, så tycker jag att jag försöker respektera alla
Exakt.
människor lika. Jag hoppas det, i alla fall. Jag vill inte vara någon som drar alla över en kam eller kant, vad säger man? Kam, va?
Kan. Perfekt. Jag vet inte.
Ja, skitsamma. Jag vill inte vara den
Eller.
personen som gör det. Jag vill inte döma boken efter, eller hunden efter håren, och boken efter omslaget och så vidare. Ja.
Du känner dig som en öppen för var individ helt enkelt.
Ja, absolut.
Du vill inte, ja, du vill inte ha fördomar helt enkelt, är det du
Nej, det vill
säger.
jag inte ha. Nej.
Har du inga fördomar då? Men har du inga fördomar?
Självklart. Absolut. Jag har
Är
mängder
det
med
så du
fördomar.
säger?
Jag har jättemånga fördomar. Men jag tror att det är viktigt att man försöker, vad ska man säga? Att man är medveten om sina, försöker vara medveten om de fördomarna man har. Och liksom intala sig själv att fördomar, de bygger till mångt och mycket, skulle jag tro, på att man inte har någon förståelse. Att det är avsaknad av kunskap, helt enkelt. Så fördomar är konstigt att ha egentligen.
Ja, fast visste de inte det ibland med rätten då?
Jo, det kan det väl mycket. Annars hade det säkert inte varit en fördom om den inte hade stämt in någon gång. Men fan, kan man inte. Vad är det som kan vara en fördom då? Det kan vara att. Vad är det för fördomar man inte försöker ha då, säger vi. Ska man försöka.
Ja, det kan ju vara om personer och ja.
Ja.
Olika, ja, personligheter och vilket land man kommer från och så vidare, och man kan vara vilken
Ja, absolut.
kön och ålder och
Ja, men något
vilket
kanske.
arbete man jobbar på och så vidare. Och man kan vara.
Ja, precis. Jag kan inte ändå tro att det är så pass mycket rätt att det ändå stämmer, det här med fördomar. Det kan väl inte vara så? Det måste ju ändå bygga på okunskap. Det finns väl ingen som. Men fördomar är väl ändå något negativt, är det inte det? Att jag har fördomar
Ja,
om.
det är upp till dig att bedöma.
Ja, men det är så jag tolkar i alla fall. Har man fördomar om
Anser
någon så.
du det så?
Ja, det gör jag. Det gör
Har du behov av att vara en unik individ, Martin? Eller kan du vara den här en av alla andra arbetarmyror i stärken?
jag. Ja, det är väl lite av en existentiell fråga det där. Om man. Ja, vart man hör hemma och sånt. Fast jag har nog funderat väldigt mycket på det där med min individualitet avseende vem vi är, eller vem människan är och vem jag är då i den här flocken. Det har lett mig in
Vad
till
är din
ett.
roll?
Ja, just det där sökandet efter svar har lett mig in till en väldigt stort intresse för astronomi och det här med rymden och sånt. Att det är så ofantligt stort. Ja, det är jättesvårt att säga. Jag vet fortfarande inte vad människans roll i det här stora spektaklet skulle kunna vara, men jag är väl.
Men är det du känner, du är människan, eller är du personer på jorden, eller är du person i Sverige, eller är du vilken var hör du hemma mest om?
Ja, mest hör jag väl hemma i familjen här. Det beror helt på situation. När jag umgås med vänner så vill jag naturligtvis vara en av vännerna. Ja, jag vet inte fan. Det är väl ett evigt sökande. Det känns som en...
Vad är din roll här på jorden? Har du en specifik roll eller är det bara, att födas och leva och få nya barn och sprida vidare din kunskap? Eller vad är meningen med livet egentligen? Vad är meningen med mitt liv, Martin?
Ja, meningen med mitt liv, det är väl...
Anser du?
Ja, precis. Det är jag som bestämmer det. Är inte det avslutningsfrågan?
Okej då.
Ja, där får du vänta.
Vi får klippa in absolutet.
Ja, jag får fråga den igen.
Jag anser ju ändå att du här på det här trappsteget nu självkänsla då, ja, halvt som halvt går vidare in i nästa steg. Du är inte fullt ut, kände jag. Men ändå, du har ju de här egenskaperna och du är inne nosa på det och du öppnat, du har självförtroende och mål och så vidare. Jag tycker absolut du vi går vidare in i finalen på intervjun helt enkelt. I finalen här i Maslows pyramidtrappa. Mm. Och det är så, vilket jobbigt ord.
Självförverkligande.
Självaktivitet. Självförverkligande. Mm. Och här pratar jag om moral, kreativitet, spontanitet, acceptans och helt enkelt meningen med livet. Moral är vi inne på här igen. Och vi har kreativitet. Har du moral och kreativitet? Vi slår ihop dem helt enkelt igen.
Det är en och samma. Har jag moral och kreativitet? Ja, min moral. Ja, vad fan är min moral? Det är väl absolut något.
Vad bygger den på? Vad är
basen i moral? Det är mina erfarenheter och mitt sätt att kanske reflektera då och över saker jag gör och sånt och hur jag kunde agera annorlunda utifrån kanske ens plats i mänskligheten och sådär. Ja, exakt. Och lagar och lag och rätt och sånt naturligtvis.
Har han förändrats liksom resans gång då?
Ja, absolut. Det har han
moralen förändrats.
Ja, det har han gjort. Den, hela tiden förändras den, tror jag. Och främst på erfarenhet. Men ja, erfarenhet så tillvida att man kan lära sig någonting utav erfarenheterna. Det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså det är just den här med reflektionen igen där. Jag tror det är väldigt svårt att utveckla sin moral eller förbättra den då. Utan att man reflekterar på vad man kan göra bättre. Moral är väl egentligen någon slags summering. Att hur vill jag agera? Hur vill jag bli behandlad? Och hur kan jag därför behandla andra?
Behöver man alla andra steg i trappan för att på något sätt få landa sin moral? Känner du?
Ja, kanske. Förmodligen behöver man det. För
den här... Hade du saknat vatten och mat och kläder, hade du haft en annan moral då, tror du?
Ja, men inte fan kan jag gå runt och tänka på hur jag ska agera då om jag inte ens har mat. Då är det prio ett att jag ska kunna äta och bli mätt. Då hinner jag, orkar jag inte fundera på sånt. Det är, men lite djupare.
Hade du haft samma fördomar då, eller hade varit en ännu fattigare som inte hade mat, hade du agerat likadant då?
Jag förstår frågan, men ja, vad ska man säga? Jag tror det.
Tror det?
Ja, det tror jag.
Vi går vidare helt enkelt. Kreativitet. Är du en kreativ människa? Känner du att du har kreativitet?
Ja, jag är väldigt kreativ, tycker jag faktiskt. Ja, det tycker jag. Jag har massa idéer och sätt att komma runt problem. Jag skulle vilja kalla mig själv en problemlösare och då tycker jag att det kanske handlar mer om ting och sånt då. Om jag ska vara kreativ avseende till exempel vad heter det? Sån här social förmåga och sådär. Så kanske man inte alltid lika kreativ, men det tror jag är svårare att vara kreativ på.
Social kompetens helt enkelt.
Ja. Ja, precis, du förstår. Men vad är social kompetens egentligen då? Det är väl inte så... Är det så bra egentligen att ha det?
Vad tycker du är social kompetens?
Jag tror jag har hört det här i någon podcast någon gång och jag tyckte det var så himla bra förklaring på vad social kompetens var. Så jag tycker helt och hållet samma. Och det är i alla fall att om man har...
Hänvisa till den här podcasten helt enkelt.
Exakt, jag kommer inte ihåg vilken det var, men det kan ha varit Värvet. Någon intervju där. Det var någon som frågade om det, eller svarade på det, och då sa den personen att social kompetens, det är när man går in i ett rum och bara håller med. Då är det ett bevis på att man har bra social kompetens. Och det är ju, det tycker inte jag är något återvärt alls faktiskt. För man vill ju, man vill inte bara vara en ja, jag vill inte vara den som bara tycker, håller med, men det kanske man är. Ja, fan vad svårt.
Men det visar sig till din kreativitet då, när använder den som flitigast. Om det inte är så sociala lägen.
Ja, men som jag sa, problemlösning här, om man snickrar och grejer någonting. Vi hade en lampa, en taklampa, som en dundrade huvudet i. Och så var det en sån här svindyr lampa. Kostade flera tusen. Som jag hade köpt till Lisa. Så gick den i
en lampa. Eller droppformar.
Ja, precis.
En droppformar, okej. Mm.
Och så fanns inte det för topp och någon reservdel där, så då fick jag försöka lösa det på annat sätt. Och jag löste det, jag fick upp den. Nu hänger den där igen. Och det är ju jävla kul. Det är kreativt att få upp den här, tyckte jag. Då tyckte jag var duktig och kreativ när jag löste det här problemet. Och som jag sa, jag har lite ofta många tankar om hur man skulle kunna göra saker. Det, ja, kreativitet, ja, absolut. Det har jag mycket utav.
Mm, det låter så, absolut. Spontanitet då?
Mm, jag är spontan utav mig. Verkligen spontan. Eller impulsiv kanske snarare. Jag vet inte fan om det är någon skillnad på dem. Det tycker i alla fall min fru att jag är. Jag får en känsla för någonting och då vill jag ha det med en gång. Det kan vara man blir sugen på en bil och då vill jag köpa den med en gång. Jag orkar inte ens bry mig så mycket om att jämföra om det är superbra pris eller inte. Om jag tycker den är bra, så då kan jag vara lite för spontan för mitt eget bästa kanske. Det kanske är någonting man bör dämpa, spontaniteten.
Eller känner du att du till och med är så stark spontanitet? Så du känner till och med att det kanske är behöver en viss dämpad för att få en optimal nivå på det.
Ja, absolut.
Och så kan vi känna, jag som känner dig lite, att det är ganska tydlighet hos dig att du ändå är spontan. Ja. Det kan ju verka charmigt från en annan syn. Man kan förstå, som du är inne på då, att det kan ställa till problem ibland.
Ja, absolut.
Såklart.
Men jag vet inte vad Maslow menar.
Jag har något exempel. Nej, inte jag heller, men...
Ja, men ett exempel.
Har du något exempel då, om vi är inne på den här, där det inte gått så bra? Eller blir
Hon har hindrat mig då vad det gäller bil. Ja, men i och för sig. Vi köpte en Hyundai här för ett tag sedan. Nu visade jag sig att den var väldigt fin, den bilen, och bra. Men det var lite spontanitet där kanske i den köpet. Skulle jag vilja säga. Men en annan som jag kom att tänka på, det var att när jag byggde en sandlåda här åt barnen för några månader sedan, så blev jag så himla, jag blev så nostalgisk och ville ha såna här krigargubbar. Och då köpte jag såna
krigargubbar för övrigt.
Ja. Precis. Såna här 5 cm höga krigargubbar. Och då köpte jag sån och så gav då till barnen, men de har inte blivit använda en gång. Och jag tänkte inte efter först där, och därför köpte jag en helt
meningslös. Ja, barnen verkligen gillade det så helt enkelt.
Nej, precis. Det, inte alls. De har legat i en låda sedan dess.
Ja. Hur tolkar du Maslows spontanitet då?
Ja, jag vet inte riktigt vad Maslow är ute efter här, om man talar om självförverkligande och spontanitet. Men om man ska tala om självförverkligande, då är det ju sånt som jag vill nå med det här, och då vill jag i så fall dämpa min spontanitet. Det vill jag, jag kan tänka.
Och vi börjar närma oss de här stora frågorna i livet helt enkelt. Slut, och passande nog slut i pyramiden då, vad du vill nå då när du uppfyller allting detta. Vad är du på väg i livet, och vad vill du med livet? Förhoppningsvis har du ett antal år kvar här, ganska många. Vad vill du göra med de här åren? Vad vill du göra?
Vad jag vill göra
med mina... Eller är du nöjd med bara gå vidare med som du har?
Nej, jag är väldigt hungrig på att lära mig av även lära mig utav andras erfarenheter. Jag tycker det kan vara superskönt att höra till exempel när man hör en intervju eller vad som helst, man ser något program eller någonting. Nu ser jag väldigt, väldigt, väldigt sällan på tv i och för sig, men skitsamma. Om man ser något intressant på tv eller hör någon intervju eller någonting sånt, då tycker jag det är så himla kul att höra någon annans historia. Och det vill jag fortsätta göra. Jag vill fortsätta vara nyfiken på andra människor och lära mig.
Men vad känner du då om du hör någon i en intervju som har gjort något roligt? Känner du att det är attans att inte jag gjorde det? Eller känner du att det måste jag ta tag i detta och göra då? Eller känner du... Ja. Känner du att du...
Om jag tycker det är för sent eller
känner
inte...
Känner du när påfört andra saker som du är... Ja, känner du att du missat någonting?
Ja, det kan man känna. Sen är det väl olika. Vet du fasen, man vill väl... Ja, jo men absolut, det kan jag känna. Det kan väl vara att folk kanske har ja, men det här med, jag tycker det fascinerar mig, det här med folk som upplever och kanske vistas längre tider i en annan kultur. Det kan jag tycka att det hade jag jättegärna velat prova och därmed också få lära sig mycket mer. Kultur är förresten motsatsen till natur. Det är ju någonting som vi har skapat med andra ord. Till skillnad från naturen då, som är helt random, eller vad man ska kalla det, livets gång, evolution.
Men är du en sån person, om du hör någon person som säger att han varit i andra kulturer och tar till sig någonting, är du en sån som kommer göra detta då och agera, eller är du bara en sån som ja, tycker att det är en bra idé och så låter det vara helt enkelt?
Jag vet inte. Man vill väl alltid vara en doer i det där fallet. Vad är man, doer eller listener eller någonting kanske? Jag vet inte fan. Men jag vill verkligen...
För du har ändå sagt att du är spontan och impulsiv och ja, så vidare.
Ja, precis. Men nu bromsas man ju lite och det jag fascineras väldigt mycket av, det är sådana som... Fan, ta till exempel då någon som gör seglar runt havet helt själv. Vilken häftig grej. Nu kanske inte det är någonting som jag någonsin kommer göra själv, men
vad är det som håller tillbaka då?
Nej, men det är ju att man vill inte lämna sin familj här i sticket. Och det tycker jag väl kanske kan vara en lite motstridighet här i Maslows pyramid. Att först ska man täcka de här familjebehoven som är på tredje nivån då, och sen ska man liksom förverkliga sig själv, men man får hela tiden ta med sig familjen då. Så då, ja, det är ju, man kan ju inte bara köra över dem, tycker jag inte.
Men kan du inte ta med din familj till andra kulturer då, exempelvis?
Absolut, och det kan man göra på semester och sånt i så fall. Men,
är det någon slags kompromisslösning då på något sätt?
Det är ju så, man måste göra så. För man vill inte, jag vill inte förlora det man har liksom. Så det är väl ett evigt krigande det där.
Men du kände ändå då att det du ändå var, trots att du hör intervjuer med andra som har gjort väldigt mycket fascinerande och grejer som du vill, ja, vill prova på, så känner du ändå att den tryggheten och basen där du är nu på något sätt ändå starkare än att följa de här nya visionerna då.
Precis, men jag kan tycka det är lika härligt då att höra den här personen berätta om det som den var med om. Nu har jag tittat på Netflix, har jag sett någon sån här om när de bestiger Mount Everest, någon sån serie. Det är ju skitfascinerande, men det skulle jag aldrig någonsin göra, för det ser ju helt, ja, det är ju livet som insats där liksom. Och det är ju som mattan.
Men vad känner du om du ändå har det i baktanke då, att du vill behålla din familj och de här baserna som du har? Hur vill du ändå på något sätt realistiskt gå vidare med mitt liv? Vad är dina framtids... Hur vill du ta ditt liv från här, från nu till du dör helt enkelt? Vad är meningen med livet? Hur vill du ut?
Meningen med livet är väl att man, att kanske bjuda igen då. Det, Det tror jag är meningen med mitt liv. Och försöka bjuda igen. Till, jag själv tycker det är så himla roligt. Och suga erfarenhet utav andra. Och då vill jag nog... Då vill jag nog se till att min uppgift här i livet och kosmos är att försöka dela med mig utav vad jag kan dela med mig utav. Om det nu kan vara erfarenheter eller moral eller på något sätt. Jag vill dela med mig, det är meningen med mitt liv.
Exempelvis via podd.
Exempelvis via podd, det tycker jag är en jättebra medel för det. Och, eller berätta, prata med sina barn om saker som man har själv gjort och sådär. Och vänner och sånt. Dela med mig, det är min mening.
Mm, ja, det låter som en skulle kunna skriva en bok om.
Ja, kanske.
Så du känner ändå ganska trygg i att du har funnit mening med livet, helt enkelt. Du känner att du sitter inne på det.
Ja, i alla fall just nu.
Du har inga tvivel om vad du vill med ditt liv, helt enkelt.
Nej, inte just nu. Men som jag sa här, det hänger väl ihop allting det här. Och samtidigt, om du frågar mig om 20 år eller 10 år eller fan, vem vet, om ett år, då kanske det inte är samma. Men just nu så har vi ändå tagit, det har väl ändå tagit ett tag att, för mig att komma underfund med att det är min mening. Så jag hoppas att den förblir ett tag framåt.
Förstod du den dagen du insåg mening med livet, vilket tillfälle det var, minns du det?
Nej,
det bara var det den dag, helt enkelt.
Ja, det är väl som en idé till exempel. Det är väldigt sällan som en person kommer på en idé. Man diskuterar fram och tillbaka och det, ja, det är väl så, tankar, och du har sagt något, någon annan har sagt något, och så försöker man bara göra det till sitt egna och tolka det på sitt sätt och så faller någon. Ja, exakt.
Snyggt snor någon annans tankegång.
Ja.
Och formulera om sina egna ord.
Ja, men varför inte? Det var ju det handlade om, tycker jag.
Ja, varför inte? Om det är som, om, absolut, jag förstår mer. Om någon annan säger något bra, så man behöver inte uppfinna hjulet varje gång på något sätt.
Nej, absolut inte. Tycker jag inte. Nej. Mm.
Men det låter väl som en bra avslut på pyramiden, så att du ändå känner ändå att du har förståelse och meningen med vår existens här på jorden, helt enkelt.
Mm.
Förstår din roll i det stora sammanhanget.
Jaha.
Det är nog inte så många, om man frågar i omgivning, som känner att de ändå besitter den kunskapen.
Nej.
Får vi andra som lyssnar på detta också ta med oss där och fundera på, har den här mappen rätt, eller ska jag formera om min egen tanke? För
precis.
Jag kan tänka mig ändå någonting som alla ändå vill på något sätt känna och förstå, vad är vi här för på något sätt.
Ja, precis.
Det måste absolut. Väl alla ha den nyfikenheten.
Jo, förmodligen. Absolut.
Känner du den lättnad nu då, att, när du känner att ändå att du har den här kunskapen?
Nej, det kan jag inte säga. Att man känner någon lättnad där. Det tycker jag inte. För det, då vill man ju samtidigt leta efter sätt att dela just med sig i så fall. Och det kan man, då måste man hitta medel för det. Och då är ju till exempel en podcast ett medel för det. Men när man, om man talar om andra medier, eller till exempel till familjemedlemmar och sånt, då måste man hitta andra medel då, när man väl har kommit under. Jag är inte lättad på det sättet. Då har man mycket mer att göra, känns det som. Man har ett uppdrag som måste göras då.
Ett kall,
ja, precis. Men absolut inget, det är ju inte betungande, tycker jag inte. Den är ett skönt kall. Ett kall är väl kanske inte betungande heller. Det var en bra beskrivning, tycker jag. Kall.
Mm. Du blir missionär för din teori om mening med livet, helt enkelt.
Ja, absolut.
Vår frälsare.
Ja, precis. Nej, men det vill jag inte vara, för det tycker jag inte.
Men är det viktigt att andra också får den? Det är ändå på något sätt, det är lite två tyder på något sätt, att du, det du vill är ju ändå att andra ska få förståelse, kunskap. Mm. Och det bygger ju på att du på något sätt ger andra förståelse, kunskap, att de förstår och tar till sig.
Ja. Eller ja, absolut. Det handlar, jag
vad,
tycker inte
vad
det handlar
om dina barn inte vill lyssna på dig. Vad händer då?
Nej, men det gör ingenting. Alltså, jag vill inte. Det är inte det att, jag vill gå runt och predika någon slags sanning. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att jag vill dela med mig av mina erfarenheter. Så som jag tycker det är intressant när andra delar med sig av sina erfarenheter. Så att jag själv då kan dra mina slutsatser. Jag vill inte alls komma med någon slags sanning. Det är inte det det handlar om.
Nej, men är det inte viktigt ändå att folk... Det känns ju ändå som du tycker att det är viktigt ändå att folk tar till sig vad du säger och kanske ändå reflekterar över vad du säger.
Ja, det är väl...
Eller du antar att du inte vill prata i någon tomhet på något sätt.
Man vill inte tala med en vän.
Eller är det viktigast att du får prata, eller är det viktigast... Ja, är det viktigast att du får prata, eller är det viktigast att någon lyssnar?
Ja, vad ska man säga? Det blir väl förmodligen lika viktigt. Annars är det svårt att ha ett utbyte, tror jag.
Ja, det, men, det är alltså... den viktigaste kontakten, honan eller hanen.
Precis. Nej, men ja, jag skulle sagt någon liknelse här, men jag tappar bort det. När du börjar prata om honan och hanen.
Mm, jag bjussar på den liknelsen. Men jag tycker det ändå känns som en bra final på en bra intervju.
Mm.
Som avslutningsvis så i den här intervjuserien så har vi ju en avslutningslåt också från den som intervjuas. Vi börjar ju med en låt från den som intervjuar och avslutar med en låt av den som intervjuas. Har du någon tänkt låt att avsluta med?
Ja, jag har tänkt lite på, det blir ju så här, måste man säga, lite den som jag tycker om just nu. Och under några dagar här så har jag lyssnat på Pink Floyd, och då har jag tänkt på att jag vill höra Mother med Pink Floyd. Tillägnar den då till min lady, som är en mamma, en väldigt fin sådan, och min mamma och alla andra mammor och fäder för den sakens skull också ute med landet. Och tänk nu då på att jag lyssnar inte på så mycket på texter. Jag tycker bara låten är skön, och titeln är skön. Det är en skön titel, Mother.
En skön titel, en skön melodi. Här kommer Pink Floyd, Mother. Tack och hej. Leve på dig.
Hej då.
Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh, mother should have built the wall. Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government? you think she's good enough?
Mother, did it need to be so high?